Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej, kära du som lyssnar på det här. Jag heter Axel Öhman och jag gör tillsammans med Henrik Johansson och Sanna Fielding podcasten Haveristerna. Vi har tillsammans med Sanna Vanno, som inte är sexolog, gjort ett 3,5 timmar långt avsnitt om porrfri barndom och deras senaste ansökan till Allmänna arvsfonden. Det finns på vår Patreon, men jag förstår att inte alla vill betala för att lyssna på någonting i 3,5 timme. Så därför så har vi också klippt ihop de bästa bitarna från det avsnittet. Så jag har med mig Sanna Vanno här idag. Hej Sanna.
Hej.
Hej. Du ska få berätta lite grann om vad det är vi ska gå igenom här nu, eller vilka delar av det jättelånga avsnittet som våra kära lyssnare ska få lyssna på.
Ja. Vi har ju klippt ut, precis som du sa, det absolut viktigaste ur de här 3,5 timmarna. Och vi kommer ju självklart gå igenom vad det här är för ansökan som Porrfri barndom har skickat in och fått beviljad utav Allmänna arvsfonden. Vi kommer dessutom gå igenom ganska mycket kring Porrfri barndoms organisering och hur liksom deras styrelse ser ut, vilka medlemmar de har, hur deras stadgar ser ut, vilka samarbeten de har och sådana saker. Och sen så kommer vi prata ganska mycket om deras olika metoder som de använder tillsammans med barn för att, som de säger, skydda barnen från porrens negativa påverkan. Till exempel de porrkritiska samtalen. Vi kommer att prata om varför filter inte funkar och visa bevis för att filter inte funkar. Och sen så kommer vi prata lite om problemen med att prata om porr på det här sättet som Porrfri barndom gör.
Strålande. I avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet så finns det också länkar till alla avsnitt där vi tidigare har benämnt Porrfri barndom på ett eller annat vis. Men framförallt så finns det också ett 38 sidor långt dokument, om jag inte minns fel. Som innehåller källhänvisningar till i princip allt som sägs.
Så och det även bra. Det som inte är med i den här ihopklippta delen. Ja. Utan där finns ju källor till allt.
Där finns källor till allt. Och vill man höra mer så då går ju det. Det finns en länk till det avsnittet också. Men nu kör vi! Hepp, hepp!
Men jag tänker mig att vi börjar lite med att prata om vad det här projektet är tänkt att göra. Man kan i princip gissa sig fram till vad det är de ska göra.
Stoppa porren.
Stoppa porren såklart, och det ska de göra genom sina tre liksom, metoder. Har ni koll på de tre?
Porrkritiska samtal är ett.
Yes.
Porrfilter. Någon typ av filter, ja.
Yes.
Och det tredje är... Jesus.
Nej. Jag gissar på att åka hem till barn och skrämma dem när de har uppe på sig det.
Allt detta är ett bra förslag. Men det tredje, den tredje metoden heter kroka arm.
Just det.
Oj, va? va?
Ja, det är bara att man ska snacka med andra typ föräldrar och lärare. Aha. Och tränare och sånt. Så att alla är lika mycket emot porr samtidigt. Så det är det de vill göra. De har då fått de här mer än 8 miljoner kronorna för att
kroka arm.
Precis, kroka arm. Hjälpa vårdnadshavare att installera porrfilter på barns digitala redskap. Men också att liksom stötta dem i hur man kan ha regelbundna åldersanpassade samtal om porr med barn. Och målgruppen som de riktar sig till den här gången är något yngre barn, verkar det som, för de har ju alltid pratat liksom både med lågstadiebarn och mellanstadiebarn och högstadiebarn, men i det här projektet så är liksom fokus F-klass till årskurs 6 och deras vårdnadshavare. Och sen så kommer de rikta sig lite mot lärare också, men framförallt mot föräldrar. Och planen är då att de ska bygga en digital plattform som både ska vara en hemsida men också en app. Och där i så ska det liksom finnas massa material för att de här metoderna ska kunna användas. Sen så ska de ju då, alltså de har lite ny målgrupp i alla fall, med lite unga barn. Men de har också lagt in i detta att de ska rikta sig lite extra mycket mot barn med särskilda funktionsbehov. Som till exempel, de har skrivit att de ska samarbeta med organisationen FUB, som är en organisation för unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Och de har skrivit med att de ska jobba mot barn med autism till exempel. Och sen så ska de översätta hela plattformen på de 7 vanligaste språken i Sverige, eller vad det är. Och nu så ska vi prata lite om stadgan, som är ett dokument som bestämmer hur man ska bete sig inom en organisation. Man kan säga att det är organisationens regler. Ja. Och en av de intressantaste delarna i deras stadga är hur man kan bli medlem. Det står paragraf 1, medlemskap. För att antas som medlem i föreningen krävs följande. 1. Den sökande behöver i sociala medier dela att man skriver under på föreningens ändamål och att man stödjer ändamålet. 2. Den sökande behöver ha arbetat 100 timmar ideellt för porrfri barndom under 1 år innan hen kan ansöka om medlemskap i föreningen. Ansökan om medlemskap får avslås om kraven ovan inte har mötts eller om det kan antas att den sökande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen. Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutsrätten till. Beslutet kan inte överklagas och motivering till avslag behöver ej ges. Det är väldigt, det känns som att de försöker innesluta sig själva väldigt, väldigt mycket och liksom hålla den inre kretsen nära. Och liksom så här, dels den här liksom delen om att så här, om man på något sätt tror att en sökande kan antas motarbeta föreningen, det låter ju lite paranoid. Jag tycker också att det här med att så här, beslut kan inte överklagas och behöver inte motiveras, det känns också liksom väldigt...
Inte så demokratiskt.
Nej, det känns inte så. Och sen så tycker jag ju att det är ganska galet att man under 1 års tid förväntas jobba 100 timmar gratis. Alltså det är... väldigt alltså, länge.
Vad är det man ska göra för någonting?
Jag har ingen aning.
Ingen aning. Det känns som att de bara försöker hitta massa billig arbetskraft, för att det är väldigt få personer som orkar ta sig igenom 100 timmar ideellt under ett år.
Och precis som du var inne på så finns det ju liksom möjlighet att slippa betala skatt som ideell förening ifall man anses vara allmännyttig. Och där är det ju väldigt, det är Skatteverket som sätter upp reglerna kring det, och det finns 4 stycken krav som man ska uppnå, och det som de liksom faller hårdast på där är ju krav nummer 4, det vill säga öppenhetskravet, som säger att föreningen ska vara öppen för alla som vill bli medlemmar. Föreningen ska ha en öppen medlemsantagning. Det innebär att föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer föreningens stadgar. Däremot kan föreningen ställa vissa krav för medlemskap, till exempel en geografisk begränsning för hembygdsföreningar, en minimiålder för skytteföreningar eller krav på musikalitet i en musikförening. Men jag, alltså så här, det ska till väldigt mycket välvillig tolkning, tycker jag, för att man ska se detta som ett rimligt krav och alltså ändå kalla sig öppen.
det ska vara en väldigt välvillig tolkning om man ska se det här som någonting allmännyttigt framförallt. Ja. Men,
En annan intressant grej med stadgarna är firmateckningen. Firmatecknare är ju någon som liksom tecknar firman, vilket betyder att man är den för organisationen som får fatta beslut, skriva på grejer, bestämma saker helt enkelt. Speciellt kopplat till ekonomi och juridik. Och i liksom kutym är att man har minst två firmatecknare för liksom säkerhetsskull, så att inte en kan dra.
Kuppa.
Precis. Och det står även i Porrfri barndoms stadgar att föreningens firma tecknas av styrelsen utsedda två styrelsemedlemmar i förening. Vilket betyder att man måste göra det två tillsammans, så ska man gå till banken så måste två till och med gå ihop dit. Men ändå, enligt de styrelsemötesprotokoll vi har fått tillsända, så finns det bara en firmatecknare. Och det är ordföranden Emanuel Lantz, alltså Elsa Lantz man.
Alltså jag älskar sånt här.
Ja, jag med.
Jag älskar sånt här, för att, alltså detta här är lite samma sak som var med gardets upplösning och sånt nu senast. Det är senast jag snackar stadgar. Men det är liksom ingenting som de har firmatecknat är ju giltigt.
Nej.
Det går ju inte för de har firmatecknat. De kan inte firmateckna. Så allting han har skrivit under, det är skit. Det är absolut skit. Och det är bara så jävla kul. Och så kör de på och de tror liksom att det är på låtsas.
Men vi har ju förstått att det är därför, för ansökan är underskriven av Emanuel två gånger.
Nej!
Så det står liksom Emanuel Lantz och sen så bara precis nedanför Emanuel Lantz.
Ja, för att då var han tvungen att vara liksom lite mer ordentlig, för vi har två firmatecknare, men det är han två gånger. Ja. Nej.
Men
det där...
Nej, men
det där,
nu, det här, nu skojar du väl, eller hallå?
Nej.
Alltså det är så jävla...
Men det är ju som, det är verkligen en så här björnligan move. Jag skriver mitt namn två gånger.
Ja, jag håller med.
Alltså det är
jättekonstigt.
Det är illa nog att de har samma initialer liksom.
Mm.
Alltså detta här är ju varför, för folk som sitter här nu och lyssnar som inte gillar stadgar. Detta
eller
är
som bara inte har koll på
stadgar. Ja, men alltså detta här är varför stadgar är så jävla roligt. Så fort det kommer någon clown som inte har någon koll på vad den gör, så blir det sånt här. Vi ska ha två firmatecknare, vi har bara en. Jag signerar allting ensam. Oj nej, men här kom visst ett lite mer viktigt dokument vi skulle skriva på. Typ den här ansökan om 8 miljoner kronor till våra projekt. Vänta, jag skriver mitt namn två gånger.
Men jag tycker också att det är så himla konstigt att arvsfonden bara såhär, jajamän, Emanuel och Emanuel.
Alltså jag vet inte vem som har gått igenom denna ansökan, men Nej. Det känns som att det behöver kontrolleras, den här processen.
Men jag tänkte prata lite om den demokratiska grunden också, för det har vi ju varit inne på. Det är ju inte bara så att man behöver vara demokratisk för att till exempel Skatteverket gillar demokrati och Sverige är ett demokratiskt land. Även Allmänna arvsfonden har ju liksom demokratiregler att för att få alltså alla organisationer som söker projekt hos dem och får godkänt ska vila på en demokratisk grund. Och det är uppdelat i att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter. Delaktighet och inflytande är att alla i organisationens verksamhet och projekt ska ges möjlighet att ha insyn i och kunna påverka verksamheten. Det här är väldigt intressant, upplever jag, för att här står det ju att alla i organisationens verksamhet och projekt. Men eftersom att de har så otroligt liten kärna av personer som får ingå i organisationens verksamhet, så får ju alla de som väl är inne göra sin röst hörda. Men de är ju väldigt, som vi har pratat om innan också, väldigt bra på att se till att folk utanför inte får göra sin röst hörda genom till exempel att blocka och sånt där. Och sen så är det sista delen är inkludering, vilket betyder att organisationen ska arbeta aktivt för att alla ska känna sig välkomna och kunna bidra och delta i verksamheten. Inkludering innebär ett arbete för både fysisk och social tillgänglighet. Det vill säga att alla ska kunna ta sig in i och vara på de platser där verksamheten bedrivs och att alla ska kunna ta del av projektets information och kommunikation. Och det kan ju inte folk göra när man har blivit blockad tillsammans. Eller till exempel, menar jag. Vi har blivit blockade tillsammans allihopa. Jag tycker att det är undligt utifrån att det finns så tydliga regler för hur man ska vara demokratisk att det misslyckas.
Alltså det är inte svårt att vara demokratisk.
Nej.
Nej, men samtidigt, det här borde ju du också veta, Sanna, att det är ju inte så här enkelt. Alltså så det är ju jätteenkelt att titta på, för man förleds ju ibland av stadgar och sånt att så här, men, har du missat årsmöte? Ah, nej, men man ser ju det oftast i interna stridighet som uppkommer. Ja, men då har du missat stadgar. Nu kan inte det här vara giltigt.
Mm.
Och vi vet ju att gång på gång så blir det ju giltigt. För det finns ju egentligen ingen högre makt som går in och säger ifrån här.
Nej.
Utan det som är, om det blir för mycket, det borde, då borde man ju från Allmänna arvsfonden i så fall rycka på ögonbrynen. Men man är ju ganska förlåtande ändå. För att man vet ju att det här går ju att rätta till. Man ser ju att när det blir sånt här, oftast blir det ju bara så att då går de in och pekar sig. Om ni ändrar den här stadgan, löser årsmötet i, så får ni det här. Mm. Det är inga problem.
Nej, men jag håller verkligen med på ett sätt.
Framförallt så brukar ju styrelsen kunna, eller i alla fall, alltså, men det högst beslutade organet i organisationen kan ju ofta overrida på något sätt eller ge en, det är okej för den här gången typ. Ja. Så att,
men ni måste ordna det där. Men det jag ser som mest allvarligt här, det är ju fortfarande frågan om hur du kan bli medlem. Det är väldigt konstigt att man går och ger. För där blir pengarna och allting så extremt slutet till en liten grupp människor.
Men jag tänker också att så här, precis som vi, eller som, alltså jag tycker inte att liksom några utav delarna såklart, men väldigt mycket utav det här som jag tar upp idag är ju liksom bara små saker. Alltså i ideella föreningar och i allt möjligt så är det klart att liksom man inte kan vara världens bästa person hela tiden och ha helt perfekta stadgar och allting funkar jättebra liksom. Men det är så mycket grejer, och det jag reagerar på är precis som du säger att så här, när det är alla de här sakerna som liksom läggs på hög, så är det väldigt undligt att det inte har fastnat i något filter hos arvsfonden när de ändå har regler för demokrati och sådana saker.
Mm.
I ansökan och även liksom när de pratar från Porrfri barndom så pratar de väldigt ofta om sitt community. Har ni hört det?
Mm.
Och de pratar om sitt community som de säger består av 100 000 personer.
Och, vad baserar de det här på?
Ja, men det ska jag berätta för er. Nej, men de har ju då som vi känner till omkring 5 medlemmar. Det kan hända att de har någon mer medlem nu sen det där mötet skrevs. Det som de liksom då kallar communityt säger de består av 100 000 personer. De som följer dem på Instagram är ungefär 37 000 personer. Och de säger i ansökan att de har en maillista med 90 000 personer.
Aha.
Vi tycker att det låter lite högt. Men det som vi liksom kan, alltså om vi ska vara väldigt välvilligt tolkande, så kan det vara så, för de har, den här siffran om 100 000 har cirkulerat väldigt länge. Ifall man har lyssnat liksom på poddar från 2020 så säger de också att de har ett community med 100 000 och så vidare. Och den absolut bästa gissningen vi har på varifrån de här 90 000 på mejllistan kommer är de här personerna som har skrivit på deras upprop. För de har ju 2 stycken upprop. Ett som heter typ se till att vi får porrfria skolor och förskolor. Och ett som heter sätt någon form av filter på porr x bank-ID. Och de här har 42 000 respektive 56 000 underskrifter. Och om det är så att folk har skrivit på där och deras mail automatiskt har hamnat i en maillista, så skulle det kunna vara så att det finns 90 000 punkter på den listan. Men man kan ju tänka sig att det finns ett oerhört överlapp i
mellan
de mejlen.
Som skrivit
på. Ja, precis.
Mm.
Sen hur de får använda de där mejl, alltså vad de har fått ta del av. Har de gjort de här, är det här någonting de har samlat in den här informationen själva? Förvarar de den?
Alltså det är ju på Change.
GDPR är den här.
Change.org.
Ja, jag skulle gissa att på Change så får du namnen. Mm. Men inte mailadresserna. Däremot kan du säkert via de petitions du skapar skicka mail till alla som har skrivit på.
Mm, precis.
Men jag tror att för mailadresserna är nog skyddade.
Aning. Annars har jag ingen aning om hur de skulle ha ett community på 100 000.
Vad har de för sociala medier? De har Instagram.
Instagram och Facebook. På Facebook har de
Men främst Instagram de är aktiva på.
Men hur många du har följare nog, har de på Facebook?
Jag tror inte att jag tror inte det här är en trorfråga. Du har nog helt rätt. Du har nog 100% rätt skulle jag säga. Okej, jag säger 99%. Det låter som typiskt den här sociala media personligheten som ska berätta hur jävla stor reach de har. Och så bara plussar de på allting och beter sig som att allting är bara
Vet ni förresten hur man räknar reach? För de hävdar också att de har en reach på 53 miljoner.
Absolut inte.
Nej, gud Va? Nej. Det är hittepå.
Hörrni, men hur ska det ens vara möjligt?
Men det är i Sverige.
Deras målgrupp är 10 miljoner. med lite god vilja.
Nej, men jag håller helt och hållet med. Vi har försökt så här, tänka, vad menar de? Alltså, så här, vi har försökt liksom, skapa så här, olika
jag kan
system
tänka mig att de har
så här, hur har de kommit fram till denna siffran?
De har nog räknat ihop typ engagemang på Instagram över ett års tid.
Ja, eller 3 års
typ. Engagemanget på alla deras poster totalt. Mm. Men då, även överallt. Då är 53 miljoner extremt högt.
Väldigt mycket.
Okej, men då kör vi på och ger oss in i styrelsen. Det som är lite intressant är ju att när man börjar kika noga på den här styrelsen så märker man ju att det finns ganska mycket liksom rundgång på olika sätt. Till exempel så var det ju Jenny Holmström och Elsa Lantz som startade på Fri Barndom. Och i den första styrelsen som valdes så valdes Emanuel Lantz och Carl Rodling som är Jennys sambo till kassör och ordförande. Och Emanuel sitter fortfarande som ordförande för organisationen sen han har suttit sen starten. Carl hoppade av efter ett tag och ersattes av en annan kassör. Men i alla fall så finns det väldigt mycket liksom släktband inom organisationen. En annan som har suttit som ledamot i styrelsen sen den startade är Hanna. Och hon är syster till Emanuel. Och de har en gemensam bror som heter Rafael. Och Rafael är gift med en som heter Sofie. Och Sofies syster sitter också i styrelsen, Alexandra. Det som kan sägas här är också att Henrik som valdes in som sekreterare på det första årsmötet, han heter också Holmström. Men eftersom att Holmström är ett ganska vanligt namn så vet vi inte ifall Jenny och Henrik är syskon. Men den teorin finns, så därför står det syskon frågetecken mellan dem.
Du väntar väl på svar där?
Ja, precis. Så det liksom är så här, ja det är väldigt, och liksom så blir det ju när man startar en ny organisation, absolut. Så är det ju liksom ofta så att man frågar de som liksom är nära och de som man, alltså det är ju svårt att få in folk utifrån direkt liksom, utan man behöver ju få igång organisationen. Men nu har ändå organisationen funnits ett tag och de har de här otroligt liksom låsta stadgarna på hur man blir medlem och hur man kommer in i organisationen. Och då blir det lite undligt tycker jag när man kan koppla släktband väldigt enkelt till folk. Här är det ju väldigt alltså, viktigt tycker jag att lägga till att så här, det är inte att bara säga, hallå syrran, kan inte du sitta i min styrelse som är problemet? Utan problemet är i kombination med att ha de här stadgarna, i kombination Precis. Med att bara ha Emanuel som, vad heter det? Ordförande och firmatecknare. Och dessutom då att Elsa fram till nu när de har haft, alltså nu kommer de ju få fler anställda, men Elsa har ju varit anställd hela tiden och Elsa är ju gift med Emanuel, vilket gör att han är hennes chef och hon är den enda medlemmen som inte också sitter i styrelsen. Vilket betyder att liksom, när det ska ges ansvarsfrihet och sådana saker så ger hon det till sin man. Och så, alltså det känns som att kontrollinstanserna som ska finnas i ideella föreningar, de har liksom eliminerats på grund av det här.
Har ni hört talas om jäv eller?
Och nästa del handlar om Porrfri Barndoms Advisory Board och varför de personerna som ingår i den inte bör ses som objektiva experter.
Det finns ju också, de har ju, alltså de jobbar ju då med att de har den här styrelsen. Och sen förutom styrelsen så har Porrfri Barndom det som de kallar för Advisory Board. Och det kan sägas att liksom, det är inte, det finns, vi har inte klarat att hitta någon definition för liksom så här vem som får ingå i Advisory Boarden, vad man har för uppdrag när man är där, hur länge man sitter, vad som liksom krävs av en eller så. Utan det verkar bara mest vara att så här, har du någon form av kunskap som kan legitimera vårt arbete så sitter du i vår Advisory Board. När det här dokumentet skrevs, eller när den här delen av dokumentet skrevs, den 25:e, så satt det 5 personer i Advisory Boarden, och det var Harry Skärlund som vi känner till, Linn Hed som är psykolog, Erik Modig som är kommunikationsdoktorand av något slag tror jag, Roger Nilsson som är beroendeläkare och Patrik Vincent som driver dataspelsakuten bland annat. Den sista personen från Advisory Boarden som jag vill lyfta är Erik Modig. Han är kommunikationsforskare på Handelshögskolan, och han säger, han är liksom deras alibi för att det här med ett filter i huvudet inte är någonting som fungerar. Och det är ju en halmgubbe som Porrfri Barndom har byggt upp. Ingen har sagt att barn ska ha ett filter i huvudet, men att samtal om porr och att rusta barnen för att eventuellt se saker och ha någonting som liksom kan stötta upp dem och någon de kan prata med ifall det blir jobbigt, liksom agera bättre än ett filter. Han lyfte också jättekonstiga, alltså så här, i ett inlägg som liksom han har signerat från Porrfri Barndom, så står det: givetvis ska vi prata åldersanpassat med barn om nätporr, precis som vi pratar om barn med alkohol och, med barn om alkohol och tobak. Men det är även nödvändigt att begränsa tillgången. Vi skulle aldrig ställa en dunk vodka bredvid mjölkdunken i skolmatsalen och endast förlita oss på att samtal med barnen skulle hjälpa mot att de skulle ta alkoholen. Det är att lägga ett allt för stort allvar på ansvar på barnen.
Men gud. Ja, exakt likadant är det. Helt sjukt.
Det kan också sägas att alltså så här, Erik kopplas ju till detta för att han ska vara kommunikationsexpert och proffs på att prata med barn och hur det funkar. Han har forskat på reklamkommunikation, och vi har hittat att Elsa och han verkar ha varit vänner redan sedan 2010. Så det känns också som att han är lite så här, men du har ju det här bra ämnet som du forskar på, kan inte du säga att...
Elsa Lantz har ju tidigare jobbat med PR.
Då ska jag brasklappa lite för lyssnarna också, såklart, att en like från 2010 inte nödvändigtvis betyder ett jävla skit. Men om du återkommande ser det här mönstret, att du ser personen som... Så, men det finns en personkoppling där så här långt tillbaka i tiden. Då är ju inte det konstigt. Alltså. Men, ja, men då vet vi att det finns där. Det finns liksom att det är...
Jag vill också, precis som du är inne på, tydliggöra att jag är fullt medveten om att detta inte... Alltså en och en räcker som bevis för att de är en inavlad organisation. Men allting tillsammans bidrar till helheten, så att säga.
Ja. Det är många saker som allihop pekar på en sak. Men jag skulle också vilja säga att just att det är en väldigt inavlad organisation tycker inte jag nödvändigtvis behöver vara klandervärt i sig, precis som vi var inne på tidigare, att man vänder sig ju till de som är närmast. Liksom.
Mm. Jag håller med. Det som jag tycker är lite klandervärt i allt detta är bara att jag tycker ju också att det är så, känner jag någon som är bra på någonting så frågar jag ju självklart den innan jag letar runt. Liksom. Men det är så många, och dessutom är det här med att det som Porrfri Barndom säger och propagerar för är så många andra emot, men de har ändå sina liksom små figurer som liksom bara står och säger, jo detta är bra, jag håller med, och då fattar man lite mer varför de fortsätter säga så fastän att det finns jättemycket bevis för motsatsen. när det kan vara så att de kanske är vänner.
Och sen också i kombination med de här stadgarna som gör det väldigt tydligt att de inte är överhuvudtaget intresserade av att få in några yttre influenser.
Och inte bara det, men just det där som du säger, så att en expert helt plötsligt kanske är en vän. Det, då är inte experttiteln som du försöker framhäva här jättemycket värt.
Sen så tänkte jag att vi skulle ta en till grej kopplat till det här med alla känner alla och jäv. Ett kanske mer riktigt jäv. Vi ska också säga först att Emanuel Lantz jobbar just nu på ett företag som heter Okto. Han slutade jobba på ett annat ställe i hösten 2019 och startade då tillsammans med liksom ett gäng kollegor det här nya företaget Okto, där han blev
managing partner.
Ja, managing partner. Det var på hans gamla företag som han var, det här som jag började säga. Men han jobbar i alla fall på Okto. Och som av en slump så jobbar Okto med grejer som är möjligt att ta fram hemsidor. Och den huvudbilaga som ligger lagd som så här, de här ska vi samarbeta med och ta fram våran hemsida som har en offert på 850 till 1,350,000 någonstans däremellan, runda slängar. Den är från Okto.
Det är så himla tokigt hur det kunde bli så.
Ja.
För att jag tyckte, när vi har ju pratat lite grann om det här innan det här. Jag tyckte att så här, ja, olika typer av, ja, de är släkt och de är vänner. Ja. Vem bryr sig? Det är säkert bra. Det är säkert bra. Men sen så kommer det här en offert på, ja, är det en rimlig offert? 800 till 1,3 miljoner. Lär dig skriva offert till att börja med.
Ja, det är ett himla
Men också, hopp. Det är konstigt att det är konstigt att just det företaget lägger den offerten.
För de har tagit in...
Har de bett om offerten någon annanstans ifrån?
Ja, även i ansökan och i bilagorna som vi har fått ut så finns det 3 eller 4 offerter på att ta fram den här plattformen. Och i deras budget för ansökan så står det ta fram plattform i enlighet med offert eller bilaga 3. Och det är just offerten från Okto. Så bilaga 4 och 5 och kanske 6 är också på att ta fram plattformen från andra företag.
Vad ligger de offerterna på prismässigt?
Som inte råkar vara,
de ligger inte råkar vara gift med. Inom det spannet. Det som är grejen är att Okto ligger både lägst ifall man tar den lägsta siffran och högst ifall man tar den högsta siffran.
Wow, vad tokigt! Men det är ju inte bara, för det här är Elsas man, det är ju inte bara det. Emanuel sitter ju för fan i styrelsen för Porrfri-barndom.
Inte bara i styrelsen, han är ordförande och firmatecknare.
Ja, men han är ordförande för
styrelsen, firmatecknare. Nej, jag glömde bort att han var firmatecknare!
Och han är delägare i ett företag som lägger en offert. Det är sån uppenbar korruption.
Och han har skrivit på ansökan gånger 2. Då tycker jag vi pratar lite om de 3 metoderna. Vi ska börja med att prata om de porrkritiska samtalen, tänkte jag. Och det är ju någonting som Porrfri barndom har fått lite kritik för. Det här med liksom så här, vad är skillnaden på till exempel nu i den nya läroplanen för sexualitet, samtycke och relationer, så står det att det ska föras kritiska samtal kring olika typer av media, exempelvis pornografi. Och skillnaden, alltså jag tycker att det är en ganska stor skillnad att
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Föra kritiska samtal omkring någonting och att föra porrkritiska samtal. Ni nickar lite, tänker lite.
För att...
Jag tänker mig att man kan, alltså porrkritisk, då är det så tydligt att det är liksom porren som kritiseras. Medan i ett kritiskt samtal om porr så har man en reflektion kring porren, man kan diskutera de könsroller som finns i porren. Det behöver inte liksom per definition vara negativt. Förstår ni hur jag menar?
Det är inte... Problemet du gör nu här är att nu tänker du som en rimlig person.
Ja, just det.
Om du tänker istället att du är någon typ av psykotisk moralist.
Ja, men jag menar att jag tänker mig att det är så som jag tänker mig som Skolverket har tänkt. När de skrev att det ska föras kritiska samtal kring medier, exempelvis pornografi. Men Porrfri barndom hävdar ju att porrkritiska samtal är toppen. Och det är tack vare deras lobbyarbete som det här med porrkritiska samtal har kommit in i läroplanen.
Men det är olika begrepp.
Ja, jag tycker också det. Men de tycker inte det.
Nej.
Nej.
Men vi är olika på många sätt. Jag och
Skolverket menar förmodligen inte vi ska gå in och föreläsa för barnen om varför porr är dåligt. Nej, det är förmodligen inte det Skolverket menar. Men det är det Porrfri barndom menar att Skolverket menar.
Mm, precis.
Mm, ja.
I alla fall så skriver, alltså Porrfri barndom kallar ju det liksom åldersanpassade porrkritiska samtal. Och de skriver på upprepade ställen att det ska vara porrkritiska samtal. Det är ganska liksom allmänt känt att folk så här reagerar bättre på att bli tillsagd vad man ska göra än vad man inte ska göra. Främjande funkar bättre än förbud och liksom, argheter generellt. I alla fall när man liksom ska fostra barn till exempel. Och sen så finns det ju också ganska mycket liksom grejer kring, alltså kopplat till barns rätt och sådana saker, så pratar man väldigt mycket om att man ska prata med barn och inte till barn, utan barnen ska vara i samtalet och vi ska skapa kunskapen tillsammans med barnen för att då lär de sig bättre, för att det blir ett mer autonomt lärande ifall man är med i sin process liksom.
Mm.
Och detta får ju också självklart liksom jättemycket stöd i till exempel Barnombudsmannens rapport som vi pratade om förra gången. Där de liksom...
Om porr.
Ja, precis.
Ja.
Och där liksom till exempel skriver de saker som... Alltså för då har de ju intervjuat massor av barn, 42 stycken. Och i samtalen...
Oj.
I samtalen lyfter barnen flera nyanserade perspektiv. Att barn och unga har rätt till att utforska sin sexualitet, speciellt ju äldre man blir. Barnen vill liksom kunna... fatta informerade val om sin konsumtion, och unga menar att man tidigt behöver föra kritiska samtal om pornografi och dess produktion. Så barnen liksom säger det själva. Men också att liksom pornografi inte kan ses som en sak, utan det är liksom en jättemycket olika grejer i samma. Man behöver jobba med att stärka barns kompetenser. Alla är ju överens om att vi behöver prata mer om porr. Att ha samtal om porr med barn och unga är liksom ingenting som någon säger emot. Det som jag är kritisk till i deras metod, porrkritiska samtal, är ju just att de är porrkritiska istället för liksom utforskande tillsammans med barnen. Och jag tänker mig också att det blir liksom en så här... Man sätter en agenda redan från början ifall man kommer till barnen och säger att... Det finns ett exempel För Nina har ju spelat in såna här, Nina Rung har spelat in filmer där hon berättar hur man kan prata med barn i olika åldrar.
Ja.
Och där finns exempelvis en film som är för dem på högstadiet. Och då är liksom det första hon säger där att så här, när vi pratar om porr med unga så måste vi vara tydliga med att sex inte är som i porren, utan det man ser i porren är mäns våld mot kvinnor. Och det är liksom så här, nu har jag kanske liksom så här, ett väldigt starkt lust sen, en väldigt liksom stark koppling mot lustperspektiv, men jag har så svårt att se för mig att detta inte är dömande att säga, för liksom ifall barn tittar på porr, vilket vi gör enligt forskningen, eller vilket vi vet enligt forskningen att typ 70% av killarna gör minst, så är det liksom, det är väldigt konstigt då att säga så, ja, men det du tittar på är enbart mäns våld mot kvinnor.
Precis. Det är för absolut de här pojkarna att säkert vilja öppna upp sig och prata. Mm. Nej, men det kan jag absolut tänka mig. Säger det till tonunga, fy fan vad äckligt och det är skithemskt det du håller på med. Ska vi prata om det lite grann? Nej.
Mm. Och liksom, har man den typen av liksom att så här, ah, men det ska vara något kritiskt redan från början, så tror jag att det blir väldigt, väldigt svårt att bygga relation med barnen. Vi går vidare till nästa metod. Vi går in på porrfilter, eller som Porrfri barndom kallar det nu för tiden, digitala barnskydd. Och anledningen till att porrfilter inte funkar är hur porrfilter filtrerar. Och de kan filtrera på lite olika sätt. Till exempel kan de filtrera på olika ord, vilket gör att ifall det finns specifika ord på en hemsida så spärras den hemsidan, för då bedöms den vara liksom, av dålig karaktär eller vuxet innehåll. Men detta blir ju också ett liksom, problem då, dels för att man ska kolla på vilka ord man ska använda, på vilket språk ska orden vara. Det finns ju vissa ord som betyder olika saker på olika språk, till exempel. Det finns många problem med den typen av filtrering. Ett annat sätt att filtrera är andel hudfärg i en bild. Så det betyder att i bilder och filmer så letar liksom programmet efter hur stor procent av färgen som är hudfärg, alltså då naken förslagsvis. Och det kan ju liksom, det säger ju sig självt att det blir ett problem med att vilken hudfärg är hudfärg. Vi har massa olika typer av hudfärger. Även typ bikinibilder eller bara sommarbilder eller bilder där man har på sig en typ beige tröja kanske, skulle kunna klassas som porr i det här läget. Och ett tredje sätt att porrfilter kan filtrera är på svart respektive vitlistning utav olika ord och adresser. Ett exempel på det är ju självklart att liksom lägga till Pornhub, X-videos och så vidare på en svartlista, medan till exempel Umo och RFSU och Transammans får vara på en vitlista som är tillåten. Och detta har ju såklart uppenbara problem när man kan liksom, det ploppar upp nya sidor hela tiden, vi kan omöjligt veta alla porrsidor, vi kan omöjligt veta alla sidor ett barn kan vilja komma in på, och ofta när man gör på det sättet så är det så att man kan se bilder från den sidan, även om man inte kommer in på sidan så kan man välja liksom bildsök och då ser
man den då, ja.
Precis. Så det finns liksom uppenbara problem med alla de här filtersätten man kan göra. Och de största problemen är ju under- och överfiltrering, som ni säkert känner till. Överfiltrering innebär att filtret tar bort för mycket, mer än det som är önskvärt. Det kan handla till exempel om att man inte kommer in på Umo eller liknande. Och underfiltrering innebär att filtret misslyckas med att ta bort det som vi vill att det ska ta bort. Och ibland kan till och med filter liksom överfiltrera och underfiltrera samtidigt. För det är ju ingenting som motsäger varandra. Vi kan både ha problem med att komma in på Umo samtidigt som vi kommer in på en porrsida istället. Och liksom att filter överfiltrerar är superallvarligt. Det innebär att barn inte kan söka och dela den information som de har rätt till. Till exempel så står det i FNs barnrätts kommittés skrivningar att alla barn ska ha rätt att liksom kunna dela och söka den information de behöver. Och man får inte installera tekniska lösningar som filtrerar ifall det kan vara på bekostnad av att man inte kan söka information. I juni 2021 så utförde Paula test av porrfilter. Och då testades alla de filter som fanns på Porrfri Barndoms hemsida vid den tiden. De som stod med då var Guardy, Clean Browsing, Bark, NetNanny, Webwatcher och McAfee Safe Family. De här stod under, liksom, på Porrfri Barndoms hemsida så har de liksom en flik som är så här: vad kan jag göra? Och då är installera porrfilter, eller vad installera porrfilter? Numera står det ju installera digitala barnskydd. Eller aktivera digitala barnskydd till och med. Men på den tiden stod det installera porrfilter och då stod de här uppskrivna där. Så Paula tog sig friheten och testade dem. Och det visade sig att Bark och NetNanny funkar inte alls i Sverige. Clean Browsing verkar filtrera på specifika ord. För den filtrerade bara bort text och ifall man gjorde bildsökning så kunde man se allting ändå. Webwatcher kostade massa pengar och det fanns ingen provperiod. Dessutom innehöll den ett spionprogram som skulle skicka en notis till föräldrarna då barnet sökte på specifika ord eller saker skickades till eller från telefonen som det var installerat på. Och det är ju också en helt sinnessjuk
väldigt
sak.
Väldigt integritetskränkande.
Enligt liksom den här artikel nummer 16 eller vad de sa, att barn har rätt till privatliv, är det ju inte så bra för. McAfee Safe Family blockerade flera sexualupplysningssidor och släppte igenom porr. Det vill säga
bästa av två världar.
Över- och underfiltrering parallellt. Guardy är den sista appen som Paula provade och det är det intressantaste filtret i den här diskussionen. För Guardy kommer nämligen från ett företag som heter My Mobile Security och som av en händelse råkar deras ena vd sitta i styrgruppen för det här projektet som de precis har fått pengar av Allmänna arvsfonden för.
Det är helt otroligt.
Han heter Kevin Frey och i ansökan har han titeln teknikproffs. När Paula provade Guardy så visade det sig att den, för det kommer upp en så här typ en rödljussignal typ, eller alltså ett rödljus, vägljus.
Stoppljus,
ja. Ja, precis, med en röd lampa på. Och så står det, detta är vuxet innehåll. Och då kom den upp när Paula sökte på homosexuell, lesbisk, transsexuell, säkert sex, sex, blev jag våldtagen, frågetecken, min pappa våldtar mig.
Oj.
Yep.
Som bara några exempel.
Ja.
Och det kan också till detta sägas att den här liksom, vd-grejen är delad mellan Kevin Frey som sitter i styrgruppen och en Jonas Borg. Och Jonas Borg har kontaktat både Paula och mig när jag har skrivit om porrfilter och liksom sagt att vi inte talar sanning och att det visst funkar och en av dem kommenterade hos Paula då hen publicerade det första testet och försvarade att det inte alls var meningen att exempelvis Umo skulle blockeras. Så Paula testade filtret en gång till 6 månader senare och tänkte nu har de ju fixat det här då eftersom att de har blivit uppmärksammade. Yeah. Men det visade sig att Guardy-appen fortfarande sorterade Umo till vuxet innehåll tillsammans med säkrare sex.
Det där är ju också en extremt enkel sak att göra. Du tar bara en URL och så lägger du den i en whitelist, så är det klart.
Mm. Och det var i samband med, eller efter att Paula hade gjort de här testerna som de bytte på hemsidan från skaffa porrfilter till aktivera digitalt barnskydd. Och i samma veva så skrev de också en massa disclaimers liksom med röd text på sidan där de liksom skrev att så här, vi har inte kvalitetssäkrat programmen, bla bla bla, och de hävdar också att de inte har rekommenderat något filter utan bara listat olika filter som
men
finns.
Snälla!
Okej, ska vi gå över på Kerstins filtertest?
Ja, vad har Kerstin gjort?
Hon har testat filter.
Mums.
Och det var nu bara för några dagar sedan som Kerstin testade alla de här filtrerna. Och det är för att Porrfri barndom har, liksom på den senaste tiden har de gått över då från de här applösningarna för filter, så har Porrfri barndom i högre grad börjat rekommendera en kombination av Google Safe Search tillsammans med iOS egna begränsa webbplatsen med vuxet innehåll-funktion. Och den, det står liksom en idag när jag var inne på Porrfri barndoms hemsida idag, så står det, så är det den här, de här filtrerna som rekommenderas att installeras eller sättas på telefonen. Och de har filmer med hur man gör det. Det står också i ansökan att de digitala barnskydd som vi vill hjälpa föräldrar att aktivera är Google Safe Search och Apples egna produkter iOS. Dessa filtrerar inte bort HBTQ-information eller sexualupplysningssajter. Det stod i ansökan som skickades in, eller ett kompletterande mejl till Arvsfonden som skickades in den 3/11/21. Jag lyssnade på en podd idag då Elsa pratade om just den här kombinationen av filter, där hon sa, hon fick en fråga av den som höll i podden som frågade, ja men är det inte så att de här filtrerna filtrerar bort sexualupplysningssidor? Och då så svarade hon ja, eller nej, det är en seglivad myt. Man kan bara prova att installera de här filtrerna och prova och söka på umo.se eller rfsu.se eller rfsl.se. Man kommer in på det. Det, alltså, det här är en jättelång lista. Jag kan säga några saker som liksom... Men en sak som jag vill ta som exempel är att Kerstin provade att gå in på 1177 sida som heter våldtäkt, sexuella övergrepp och sexualbrott, som alltså finns på 1177, vårdguiden. Och på den sidan där man har läst då om våldtäkt, sexuella övergrepp och andra sexualbrott, så listas 15 stycken organisationer som kan hjälpa en ifall man har blivit utsatt. Och utav dessa är det bara 2 stycken som är tillgängliga förbi filtret. Några utav dem som blockeras är Brottsofferjourernas riksförbund, Jourhavande medmänniska, polisens hjälpsida som heter Brott i nära relation, Kvinnofridslinjen. Och sen så kan man ju också säga att till exempel RFSU var ett sånt exempel som liksom så här, hur Kerstin än försökte så kom hon aldrig in på RFSU, utan den var alltid blockad. UMO var en sån sida som hon liksom kom in, ifall hon sökte på specifika grejer så kom hon in på vissa utav dem, men ifall hon gick in på andra grejer så kom hon inte in på dem. Så den verkade, där verkade det vara liksom vilka ord sidan innehåller, men RFSU verkade vara svartlistat helt och hållet liksom. Så jag vet inte hur de här filtrerna filtrerar, men det var lite olika när det kommer till sexualupplysningssidor till exempel.
Och så tycker jag att det är viktigt att återigen återkomma till det här vansinnet i hur Porrfri barndom och Elsa för sig kring de här sakerna.
Mm.
När, på en direkt fråga, filtrerar inte de här bort bra saker också?
Mm.
Nej, det är en seglivad myt.
Mm.
Uppenbar lögn. Antingen så ljuger hon, eller så har hon inte bemödat sig med att testa huruvida det är sant eller inte.
Nej, men det är klart att hon inte har testat.
Nej, men jag tycker att båda är lika illa. För det är så tydligt att hon är ideologiskt motiverad på något vis.
Det är också helt otroligt att man liksom kan sitta och ljuga så rätt ut. I att liksom så här, gång på gång på gång får de frågan och folk säger, men porrfilter funkar inte. Och de bara, jo. Och sen testar vi.
Det är otroligt skamlöst.
Då går vi in på den tredje metoden de har. Kommer ni ihåg vad det var?
Kroka arm.
Kroka arm. Och alltså metoden, kroka arm har jag skrivit inom citationstecken såklart. Har funnits i Porrfri barndoms verksamhet sedan starten. Och det är ju helt enkelt bara en strategi för att sprida organisationens agenda. Ja, precis. Det har ju ingenting med liksom något annat att göra. Och liksom den organiska spridningen av Porrfri barndoms agenda genom att man säger till alla på förskolan att de också ska göra detta. Säg till fröknarna och bla bla bla, säg till mormor. Det gör ju att det sprids jätteväl såklart. Då har jag några liksom så här små saker som inte riktigt passar i något tema, men som är intressanta ändå. Och den första jag vill ta upp är någonting som liksom går in i det här som du var inne på innan, Henrik, med att de liksom så himla ofta bara byter fokus. Jag har skrivit det under rubriken dundrar fram. Och det är just det här med att liksom, de bara liksom så här duckar, mörkar, blockar, tar bort saker som inte passar. Och liksom, får de kritik så blir det tystnad. Och sen så ändrar de möjligtvis sin agenda utan att kommentera det. Och exempel på det är ju till exempel att de i början, precis som Elsa sa, var så här: alla måste installera porrfilter. Och nu har de så här, det ska kombineras med porrkritiska samtal. Det heter digitala barnskydd. Och de har liksom förmildrat den när filter har fått för mycket kritik. Likadant så var det väldigt mycket fokus i början på att all porr innehöll ass to mouth. Det vill säga att
det kommer jag ihåg.
Har analsex och sedan tvingas suga av kuken direkt efter. Eller att folk får sitt huvud nedtryckt i toaletten och spolas. Sen så under en period var det väldigt mycket strypsex. Då var det strypsex hela tiden liksom, som var felet. Och det pratades om att så här, hon intervjuade barn på stan som sa: ja, strypsex är jättevanligt. Jag vet ingen som inte blivit stryps, bla bla bla. Och nu är det nästan hela tiden incest som är the thing.
Incest? Det här har jag helt missat.
Ja,
men de har ju blockat mig, det är därför.
Ja, men incest är den nya farliga grejen. För detta kopplar ju ändå till att porrfri barndom ljuger väldigt mycket om hur porren ser ut. De berättar väldigt ofta hur porren ser ut för att liksom så här skapa någon form av känsla hos omvärlden och sätta igång en vilja att engagera sig för deras egen agenda. Exempelvis, de har inte skrivit så himla mycket om hur porren ser ut i sin ansökan, men i ett av komplementsvaren som de har skickat till kompletteringssvaren som de har skickat till Arvsfonden 3 november 2021 så skriver de: det finns cirka 60 miljoner porrsajter. Går man in på de mest populära såsom Pornhub och X-videos kan man få upp följande rekommenderade filmer på startsidan. Dessa titlar är från 25 oktober 2021. Drunk Wife Shared with Friends. Ny. Oops, I
Socialism.
Broke. Oops, I broke her asshole. She won't walk straight for a week. Nästa. Brother, sister, taboo, shower, hashtag incest porn.
Mer okej, känner jag.
Och den sista exemplet är dad likes to watch daughter be molested by her big brother. Och detta är ju intressant, skulle jag vilja hävda, för att både Pornhub och X-videos har begränsningar som gör att man inte kan döpa filmer till såna här saker. Till exempel ifall man söker på Pornhub efter molested, som gjordes senast idag, så kommer det upp
for science.
Ja, for science. Så kommer det upp en ruta där det står warning: your search could be illegal and abusive sexual material including non-consensual intimate imagery or image-based sexual abuse. Till exempel, och sen står det massa mer. Och sen så har de liksom i sina riktlinjer så står det att man inte får ladda upp den typen av klipp. Och ifall man söker på till exempel incest eller molestade på X-videos så finns det inga träffar. Men i alla fall så är det en sak som är ganska liksom, som jag tycker är liksom fascinerande och typ lite hemskt här, är ju för det kommer inte upp någonting ifall man söker på incest eller molested. Men söker man istället på till exempel painful, då kommer det hur mycket träffar som helst. Och det som stör mig så himla mycket här är att man inte bara kan liksom hålla sig till sanningen. Varför kan man inte tycka att det är hemskt nog? Ja, är det inte illa nog att det finns filmer som i sin titel heter painful, till exempel? När liksom så här, istället ska man hitta på grejer som att Pornhub är fullt av incest och molested. Mm. Men det är inte det.
Mm. Jag var precis på väg att just säga det att så här, bara för att de här sakerna inte finns så är det liksom inte ett försvar till Pornhub och deras...
Nej, det vill jag verkligen, verkligen tydliggöra.
Det är så jävla sinnessjukt att man behöver lägga till det här. Man behöver hela tiden bara salta allting med ett helt jävla saltkar. Ja. Som gör det helt omöjligt att ha en sansad diskussion om det här. Men ja, visst.
Okej, är ni redo för porrberoende?
Let's go.
För det är ju också en intressant grej. På flera ställen i ansökan skriver Porrfri barndom om porrberoende. Men problemet är ju att det inte finns någonting som heter porrberoende. Och här har jag tagit ut massor av studier som på olika sätt understryker detta. Och det är liksom det stora problemet. Den första studien här kommer från Williams, Thomas och Pryor som skrevs 2020. Och de pratar bland annat om att så här, baserat på det här frånvaron av vetenskapligt stöd för att det finns addiction, så är det liksom jättemånga organisationer som har tagit avstånd från det här begreppet av porrberoende. Några av dem som har gjort det är till exempel APA, American Psychiatric Association, och också WHO, Världshälsoorganisationen till exempel. Och det är ganska tunga namn.
Det är för lättviktare.
Ja. Lallare.
Ja, lallare.
Ja, men precis. Sen så finns det ju såklart de som har problem med sin porrkonsumtion. Detta har ju diskuterats innan. Man brukar kalla det PPU, det vill säga Problematic Pornography Use. Och den här liksom PPU karaktäriseras av att man känner att man liksom antingen att man ser mer porr än vad man vill se, att man ser porr man egentligen inte vill se, eller att man ser porr överhuvudtaget. Så det finns liksom inte, problematisk porrkonsumtion finns inte någon så här att det är alltid att man ser för mycket. Utan det kan vara att man ser någon enstaka gång, för att det här bygger ju på idén om att man inte ska se porr. Mm. Och detta kan ju kopplas till liksom vilka värderingar man har runt omkring sig, vad liksom man förväntas göra i livet. Och liksom, förväntas man inte se någon porr alls eller inte onanera någonsin, så är det självklart kopplat till, så blir det liksom ångest kopplat till att man en gång ser porr. Det är inte så konstigt, tänker jag mig. Så detta hänger jättemycket ihop med liksom vilken moralisk och kulturell kontext man befinner sig i. Men det här får liksom inte bara konsekvenser på liksom en hög nivå. För att jag vill också liksom koppla ner det här nu. För nu har vi liksom, vi utgick från Porrfri barndoms ansökan där de har skrivit ganska mycket om porrberoende. Och sen så zonade vi upp och tittade så här, varför pratar vi om porrberoende? Vad är anledningen till att folk känner jobbiga grejer kring porr och så vidare? Var kommer det här ifrån? Även om det inte finns någon sjukdom som är det. För det som är problemet är att i samhället så har liksom porr på senare tid i allt högre grad med hjälp av Porrfri barndom och andra utmålats och utpekats som något farligt och skadligt, i att man kallar porren liksom beroendeframkallande eller att man kan bli impotent av den. Som sagt så skriver de liksom i ansökan att de ska erbjuda verktyg som kan hjälpa mot nätporrens skadeverkningar. Det är liksom inbyggt i ordet skadeverkningar att det skadar. Och det skriver de i hur det ska vara liksom utvecklande för målgruppen. Att prata om porr på det här sättet kan sannolikt bidra till en ökad rädsla för hur porren ska påverka.
Mm-hmm.
Vilket jag inte tycker är orimligt överhuvudtaget. Och detta finns det till och med lite liksom bevis på, för att ett exempel kommer från en avhandling som skrevs av en kvinna som heter Spisak. Det är en avhandling från Finland som skrevs 2019. Och en av hennes studier i den avhandlingen var att hon analyserade över 4200 frågor som hade kommit in till en finsk motsvarighet i Umo, där liksom barn och unga fick skicka in frågor. Och utav de här frågorna så kollade hon hur många som handlade om porr, och det var 64 stycken, det vill säga inte så många.
Nej.
Och utav de 64 så var det bara 4 som handlade om barn som, liksom, alltså som handlade om att de hade påverkats av porr. Medan 35 av dem handlade om oro kopplat till att porren eventuellt skulle kunna skada dem baserat på saker de hade hört från till exempel föräldrar, lärare och andra auktoriteter såsom media.
Så kidsen kan en hel del om en hel del?
Yes, det kan de. Och de hör vad vi pratar om, tror jag, väldigt mycket. Och detta tycker jag är väldigt sorgligt, för detta lyfts liksom vidare i barnombudsmannens rapport också. Där till exempel jourer och vårdpersonal på ungdomsmottagningar och sådana saker vittnar om att allt fler upplever dem. De har inte systematiskt insamlat, men de upplever att allt fler barn och unga ställer frågor som liksom handlar om vad som är normalt. Och de liksom uttrycker att de är rädda, att de är sjuka i huvudet bara för att de liksom tittar på porr. Exempelvis så skriver barnombudsmannen: de jourer som vänder sig till yngre stödsökande, exempelvis 13-18 år, verkar få fler samtal där barn söker för att prata om sina pornografivanor, om vad som är okej, för mycket och vad som är normalt. Här påpekar jourerna att det oftast inte handlar om barn som söker hjälp för att de har problem med överkonsumtion eller liknande, utan har en oro och känner stor skam kopplat till sin pornografikonsumtion. Och det här tycker jag är så fruktansvärt hemskt. Jag blir så arg för att liksom inte, om nu porren är så farlig som Porrfri barndom till exempel säger, att barn inte kan sova när de har sett den och att den gör dem till våldtäktsmän och allt vad det nu kan vara. Varför ska de också, on top av det, behöva känna liksom skam? Eller om det nu är så att det inte är som Porrfri barndom säger, varför ska de istället behöva känna? Alltså det är så här, ja, det blir bara dubbel bestraffning på något sätt liksom. Ett annat citat från barnombudsmannens rapport är att en annan återkommande reflektion var att yrkesverksamma inom ungdomsmottagningar och mottagningar för unga män ser en tendens till att patienter, både pojkar och flickor, själva sjukdomsförklarar sitt eget beteende och ser sig själva som sjuka i huvudet för att de upplever att de ser för mycket pornografi eller att de ser på pornografi överhuvudtaget. Vissa noterade speciellt flickors sjukdom, att flickor sjukdomsförklarar sin egen konsumtion även när de även när den inte är så frekvent, så är det starkt kopplat till skamkänslor. Så liksom det finns så här, jag vill verkligen liksom så här trycka på problemet med att den här typen av organisationer som Porrfri barndom får sitta och sätta agendan för hur vi ska se på porr, när de inte har något stöd bakom sig. Ja. Och hela deras så här, ja, det kanske inte är sant, men det är för jävligt ändå.
Det är alltid för jävligt ändå.
Taktik. Den blir liksom en självuppfyllande profetia för barnen som hör den.
Ja, den skadar ju.
Ja, för att hade vi inte påtalat att barn kunde bli beroende, eller kunde bli impotenta, eller kunde liksom sådana grejer,
bli pedofiler.
Så hade förmodligen inte lika många barn mått dåligt. Men nu mår de dåligt. Och liksom cirkeln är sluten och Porrfri barndom får jobb.
Men barnen ska inte må dåligt och Porrfri barndom ska inte ha några jobb.
Nej.
Det är ju fel.
Här är ju någonting fel.
Sådär. Då var den här lite kortare sammanställningen av vad det 3,5 timmar långa avsnittet handlar om färdig. Som sagt så finns fullversionen på Haveristernas Patreon. Det finns en länk i avsnittsbeskrivningen. Men titta också i dokumentet där källhänvisningar till allt som det pratas om här och allt som det pratas om i det långa avsnittet också finns. Det kanske räcker med att bara lyssna på det här lilla korta och läsa igenom det dokumentet. Du kanske står nöjd, vem vet? Annars är du välkommen att betala mig dina pengar. Puss och kram, hej!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.